Rebecca och teamet och god eftermiddag allesammans. Har du märkt att det håller på att ljusna där ute? Jag tänkte på när jag åkte till kyrkan idag att det var ju riktigt ljust den här tiden mot kvällssidan. Så någonting har hänt, det ljusnar, vi går mot ljusare tider. Så håll ut. Och det kan hända att du också lyssnar som går igenom tuffa tider just nu. Och kanske upplever att det är mörker som omger dig. Men jag vill bara ge dig en hälsning och en uppmuntran. Håll ut, det ljusnar. Det kommer nya tider. Och sen som Rebecca och teamet sjöng här. Det fantastiska är att vi har en Gud som aldrig ger upp när det gäller våra liv. Utan han står tillsammans med oss. Han vill gå tillsammans med oss och hjälpa oss. Jag såg på Facebook häromdagen att folk listar vad de saknar allra mest nu efter ett år av corona och restriktioner. Och det fanns saker som att få resa. Förstås. Att få gå på konsert, att få åka på dans. Sen var det någon som skrev där att få gå på gudstjänst. Och då var det ju någonting som jag kände igen verkligen. Är det någonting jag saknar just nu så är det att vi skulle få mötas här i kyrkan. Att få lovsjunga tillsammans med en välfylld kyrka. Att få se dig i ansiktet när jag predikar istället för en kameralins. Att få ta en kaffe med dig runt kafébordet. Att få byta några ord med vänner. Och jag tänkte på den här gamla goda tiden. Man får ju börja säga så nu. 2019. När vi drack kaffe före gudstjänsten. Vi drack kaffe efter gudstjänsten. Och det låter som att jag älskar kaffe. Ja, det gör jag. Men ännu mera så älskar jag min församling. Och även om jag inte på långt när hinner prata med alla efter gudstjänsten så betyder det så mycket att vi får se varandra. Och vi har en mångårig vision här i Sion. Där vi har uttalat att vi vill vara en relationsbaserad församling som gör lärjungar. Det vill säga en församling som inte i första hand är verksamhet utan relationer. Lärjungar som tillsammans lär känna Jesus och lär av honom, studerar hans liv, lyssnar till honom. Men som också lever i relation med varandra. Och jag kanske kommer att rikta mig lite mer till församlingsfolket idag. Men också du som gästar oss och följer våra streamade gudstjänster. Vi vill också att du får en bild av vem vi är som kyrka och vilka värderingar som vi vill bygga på. Men lite tillbaka till det här med att få träffas i kyrkan. För ungefär 2 veckor sedan så var vi med på en digital konferensdag tillsammans med våra pastorskollegor i Sverige, i Pingst Sverige. Och då talade Daniel Alm till oss, och han som är samfundsledare för Pingst i Sverige. Och han talar lite om det som kommer sen när vi får öppna kyrkorna. Vi tror på den dagen, att den kommer. Och han sa någonting bra. Han sa så här, att foajén är viktigare än kyrksalen. Och det kom ett halleluja där från mig. Även om ingen hörde det, för jag satt hemma vid mitt skrivbord. Vi kanske inte behöver ställa dem mot varandra. Men det här, vi behöver predikan, vi behöver undervisning, vi behöver få lovsjunga, vi behöver be. Så visst är kyrksalen viktig, men vi behöver också gemenskap med varandra i Kristi kropp. Vi behöver relationer, vi behöver varandra. Och det finns undersökningar som visar att när en ny människa kommer till en kyrka så så handlar det inte så mycket om predikan. Och inte heller om vilka sånger, vilken typ av musik det är. Det är inte det som avgör om hon eller han kommer tillbaka. Utan det som avgör om man återvänder, det handlar väldigt mycket om det som jag kallar för gemenskaps- och omsorgsfaktorn. Finns det någon som ser mig? Finns det någon som bryr sig? Finns det en gemenskap som välkomnar? Och vi tror att det här kommer att vara viktigare sen när vi får öppna upp kyrkan igen. För vi är nog allesammans utspultna på gemenskap nu. Så kyrkan är viktig. Kyrksalen där vi några stycken befinner oss idag. Kyrkkaffet efteråt i kaféet är viktigt. Allt det som händer, alla aktiviteter innanför den här kyrkans väggar i vanliga fall eller i andra kyrkor. Och ändå är det så här, lyssna, att även om alla restriktioner skulle upphöra. Och även om coronan skulle flyga sin kås, jag vet inte riktigt vart vi ska skicka den, ingen vill ha den nu just det. Men även om allt det här ska upphöra och vi återgår till det normala, så är det så här att 6 dagar av 7 så möts vi inte i kyrkan. Inte de flesta av oss i alla fall. Någon kanske möts ett par tillfällen, kanske på tisdag, kanske på söndag. Någon annan är här på fredag kväll och på söndag. Men det mesta av tiden så tillbringar du inte i kyrkan. Det mesta av tiden tillbringar församlingen någon annanstans. Jag vet inte om du har tänkt på det, men corona eller inte corona, så är det inte här du tillbringar det mesta av din tid. Också om du skulle vara en av de aktivaste medlemmarna i församlingen. Och nu säger jag någonting väldigt viktigt, kanske det viktigaste under den här predikan. Församlingen är inte en byggnad. Församlingen är du och jag. Och det betyder att där du är, så där är församlingen. Du går inte till församlingen, du är församlingen. Och ändå så märker vi ju, speciellt det här året, att när vi tänker och talar församling, så kanske 90% av vårt fokus är på just de där 2 timmarna på söndag när vi möts i kyrkan. Eller hur? Ja. Men resten av tiden, vad händer med församlingen? Och vad gör församling när vi inte får mötas i kyrkan? Och det här är ju, jag tycker att det här coronaåret har verkligen utmanat oss. Och utmanat den vision som vi vill ha som grund för vårt arbete. Men följdfrågan blir att var tillbringar församlingen det mesta av tiden? Ja, hemma, på jobbet, i skolan. Men även om du jobbar utanför hemmet så tillbringar du ungefär 15 timmar i dygnet hemma. Många ännu mera. Och under det här året så tillbringar vi ännu mera tid hemma. Men det här, ändå så ser vi oftast bara det som vi har förlorat. Just de där timmarna som har tagits ifrån oss nu. Och vi ser så sällan det vi har. Och du kanske undrar vart jag vill komma nu. Och jag är väldigt medveten om att vi lever med restriktioner som påverkar olika livsområden. Och här i vårt sjukvårdsdistrikt så har restriktionerna skärpts ytterligare det här veckoslutet. Och jag blev ju funderat, måste jag byta predikan? Men jag tänkte, nej, det gör jag inte. För det finns ändå, jag vill lyfta fram någonting av grundtanken som finns i själva församlingsbegreppet. Hemmen och de människor som bor i dem, så är och har genom alla tider varit församlingens största resurs. men kanske också den mest försummade resursen när vi ser på den västerländska moderna församlingen. Där vi har det där gått, eller ska vi säga tyngdpunkten har förskjutits från relationer, från gemenskap i hemmen till verksamhet. Och när församling blir verksamhet istället för relationer. Och det är därför som 2020 utmanar vår vision. Och vi märker att 2021 så fortsätter att utmana oss. Är visionen mera än ord? Och vad gör vi när vi inte får ha verksamhet? Ja, vi streamar vår verksamhet. Ja, nu provocerar jag församlingsfolket lite här. Vi är oerhört tacksamma till dig som följer, som väljer att logga in och följa våra streamade gudstjänster. Det är ett sätt att koppla ihop med kroppen. Och vi är oerhört tacksamma för alla som gör det möjligt, våra tekniker och alla som på olika sätt är med och gör det här möjligt. Men min poäng här så det är det att församling är mera än gudstjänster. Församling är mera än gudstjänster. Och vi ska respektera våra myndigheter. Vi ska respektera de beslut vi fattar. Vi tror här i Sion på att myndigheterna är tillsatta av Gud. Så jag hoppas du gör det som är din del i att följa rekommendationer. Men vi behöver också se möjligheter. Och inte bara titta på dörrar som stängs utan också se vilka möjligheter som finns. Och jag tänker så här att än har ingen förbjudit mig att bjuda hem en eller två på en kopp kaffe i mitt hem. Eller att bjuda på en enkel måltid. Och då talar jag inte om fester, jag talar inte om mycket folk. Jag talar om att dricka en kopp kaffe med en vän eller två. Och jag tänker så här, att det är ju tryggare och säkrare att jag dricker den där kaffekoppen hemma än att vi hänger på ett café ute på stan. Eller att jag bjuder på den där enkla måltiden i mitt hem än att vi sitter på en lunchrestaurang eller går på restaurang på kvällen. Eller att vi springer på shoppingrundor på stan. Jag tror du förstår lite av det här perspektivet. Men det som är min poäng det här, att vi får inte tappa relationerna bara för att vi inte får mötas här i kyrkan. Och vi får inte heller tappa den resurs som hemmen ändå är. Kanske snarare är det så att vi behöver upptäcka någonting av det här som den tidiga församlingen hade. Så corona till trots så tänker jag faktiskt säga någonting om att tjäna Herren med våra hem. Och då får du omsätta det utifrån de förutsättningar som finns just nu, februari månad. Och de förutsättningar som kommer sen. Men jag vill bara att vi ska förstå allesammans att Guds församling har gått genom tuffa tider. Det här är inte första gången. Och Guds församling har stått igenom alla tider. Och den kommer att överleva också det här. Det kommer nya tider. Men om vi tittar på den urkristna församlingen så märker vi att de hade hemmen som utgångspunkt. I Apostlagärningarna 2:46 så läser vi så här. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och de delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Så de möttes med andra ord ofta, varje dag läste vi. Och de möttes i templet, men de möttes också i hemmen. Och begreppet kyrka så finns egentligen inte i Bibeln. Nya testamentet så använder begreppet ecclesia, som betyder församling. Men det syftar aldrig på en byggnad. Utan de här första århundraden i kristendomens historia så var det liksom hemmet som var utgångspunkten för det här. Att man delar livet, man delar tron tillsammans. Och vi märker också när vi läser Nya testamentet och Paulus skriver sina brev. Så vid flera tillfällen så hälsar han till församlingar som möts i någons hem. Dens och dens hus. Så vi ser att hemmen, det var liksom centrum för församlingens liv och verksamhet. Men efterhand under kyrkohistoriens gång så förflyttades liksom tyngdpunkten allt mera mot byggnader, mot katedraler, mot kyrkor, mot bönehus. Till att idag nästan uteslutande handla om att vi möts i en byggnad. Nästan så där att vi får panik om vi måste stänga kyrkdörrarna. En församling som förlorar hemmen som resurs, så tror jag förlorar någonting viktigt. Och det är därför som vi här i Sion också jobbar mycket med smågrupper. Vi tror på den där lilla nära gemenskapen. Vi tror på att sitta ner och dela livet rakt upp och ner, precis så som det ser ut. Utan, liksom att, utan försörjningar. Att få sitta ner runt köksbordet och få dela livet tillsammans med varandra. Så vi tror på den där nära, enkla gemenskapen. Och jag vill passa på att skicka en uppmuntran till er lifegrupper, våra smågrupper. Jag hoppas ni inte har tryckt på pausknappen så där helt under det här året. Utan att ni värnar relationen, ni värnar om gemenskapen, ni hittar olika sätt att hålla kontakten med varandra, dela livet med varandra. Jag vet att det är en del av våra smågrupper som har träffats fysiskt, om man inte är många, så finns det de som gör det. Jag vet också lifegrupper som har träffats flitigare det här året än tidigare. Så kan man också göra. Som träffas varje vecka flera timmar på WhatsApp. Så hitta möjligheterna, hitta det som passar er, men värdesätt gemenskapen och relationerna. Församling är inte en byggnad, församling är människor som delar livet och tron med varandra. De församlingar som idag runt vår värld ser den starkaste tillväxten, det är de församlingar som värnar just om och har upptäckt den här gemenskapen i hemmen. Och det finns starka väckelseskeenden i öst, i Kina, i Ryssland. Och flera pastorer, andliga ledare därifrån, församlingsledare, har skickat hälsningar till västvärlden. Att vi vill inte ha det som ni har det. Vi vill inte ha någon kyrka, någon byggnad. För de skulle bara vara till hinder för oss. Att vi möts i hemmen. Och det här, och församlingen växer. Så någonting för oss kanske att reflektera över under den här tiden. Så till slut så vill jag säga, coronan till trots, så vill jag säga några ord om, eller vi ska läsa några bibelställen om vad Bibeln talar om det här med att tjäna Gud också med sitt hem. Och vad Bibeln talar om att ha en generös attityd i hjärtat, att vara gästfri. Och Petrus, han säger i första Petrusbrev kapitel 4 och vers 8. Framför allt ska ni älska varandra innerligt. Ty kärleken överskyler många synder. Var gästfria utan att klaga. Tjäna varandra var och en med den nådegåva som han har fått. Och då kan man ju undra så här att, men gästfrihet, det här att tjäna Gud med sitt hem, är det en nådegåva som vissa har och andra inte? Ja, Paulus, han nämner det inte bland nådegåvorna, men han nämner en del andra, att det finns andra gåvor också. Någon har gåvan att styra, någon har gåvan att hjälpa. Så kanske det också finns någon som har gåvan, en specifik kallelse och glädje i just att få tjäna Herren också med sitt hem. Men vad jag förstår när jag läser Bibeln så är att det här är en uppmaning som riktar sig till oss allesammans som är en del av lärjungaskaran. Som tror och följer Jesus. Var gästfria mot varandra. Öppna upp era hem. Ge också hemmet i Herrens tjänst. Och så tillägger Petrus, utan att klaga. Jag vet inte om du har klagat någon gång på att det alltid är du som måste bjuda. Att ingen annan bjuder. Jag måste bekänna att jag har klagat någon gång på det. Och tydligen så fanns det någon annan i den här tidiga församlingen som också klagar. Men jag tänker att ja, men om liksom församlingens liv och verksamhet utgick ifrån hemmen, så var det ju ganska ofta som de öppnade dörren och bjöd in andra människor. Så kanske gästfrihet är en gåva, men det är också en konsekvens av att den helige ande bor i oss. Det är en konsekvens av att anden bor i oss. Guds faders hjärta så är generöst. Det är välkomnande, det är inbjudande. Och när vi får del av den helige ande, så då formas vi till Kristi likhet. Då formas vi, då väcks också inom oss den här längtan efter att öppna våra hjärtan för andra. Våra hjärtan blir inbjudande, inkluderande. Vi får hjärtan som bryr oss om varandra, som älskar andra. Så gästfrihet blir ett naturligt utflöde av den helige ande. Men för det tredje, och kanske framför allt, så handlar det om ett beslut. Någon av oss kanske har vuxit upp i ett hem där människor kom och gick, där det liksom var en livsstil. Tröskeln var låg till att bjuda andra och kliva in. Jag tror inte att jag har någon speciell gåva på det här området. Jag tror inte att mina föräldrar heller hade någon speciell gåva. Men jag gjorde ett beslut tidigt i livet. Och det var att tjäna Herren, inte bara med mina andra gåvor. Gåvan att tala, om jag nu har någon sån gåva. Eller andra gåvor. Utan också tjäna Herren med mitt hem. Så att få ha ett öppet, ett välkomnande hem. Det blev väldigt viktigt för mig. Det var ett beslut som jag tog. Och det gjorde bland annat att min lilla tvårummare i Helsingfors, där jag bodde under ganska många år, den liksom, folk kom och gick där. Och den gick ganska snabbt under benämningen Hotell Aspholm. Jag hette Aspholm på den tiden. Och det fanns ju alltid någon vilsen österbottning som inte visste vart han eller hon skulle ta vägen. Och på den här tiden så jobbade jag som ungdomsledare i baptistförsamlingen i stan där. Och det var inte många ungdomar i församlingen. Men varje söndag kväll så åkte jag iväg till Philadelphia kyrkan, där det fanns betydligt mera ungdomar. Och efter gudstjänsten så hände det ofta att ungdomarna klungade ihop sig och så stack de iväg på någonting. Och det jag märkte var att det fanns en och annan som blev utanför eller stod ensam och hängde sen efteråt. Så vid många tillfällen så blev det ungdomsledaren i baptistförsamlingen som samlade de här, eller tog den här ensamma eller de här lite vilsna och hem till mig. Och det var en välsignad tjänst. Jag upplevde en oerhörd glädje och välsignelse i att få tjäna Gud också med mitt hem. Och när barnen växte upp och blev större, de blev tonåringar, då bodde vi i Närpes. Då såg vi också, min man och jag, vi såg det som ett oerhört privilegium och en glädje att unga människor kom och gick i vårt hem. Och det var lite så där att man visste inte när man kom hem om det där liksom, ja, om man hade möjlighet att fixa middag åt sig. Eller om Teboil skulle rädda middagen för att köket var ockuperat av ett gäng ungdomar. Och ibland så var kaffepannan på mitt på natten. Därför att det fanns unga människor, ungdomar, som sa att vi går till Lytz på kaffe istället för att gå till krogen. Och för mig var det en lika viktig gudstjänst som att jag stod sen på söndagen och predika i Philadelphia i Närpes. Vi kan fira gudstjänst på många sätt. Gästfrihet, att tjäna Herren med sitt hem. Det kan vara en gåva som någon har, men det är framförallt en konsekvens av att den helige ande bor i oss. Och det är framförallt ett beslut som vi tar, att ge det vi har åt Herren. Och för det fjärde så är det faktiskt ett krav på församlingsledaren. I första Timoteus brev 3 och vers 2 så listar Paulus de karaktärsdrag, de egenskaper som han förutsätter för en församlingsledare. Och där listar han också gästfrihet, beredskapen att tjäna Gud med sitt hem. Och det visar att det handlar inte bara om vad som händer i kyrkan, utan det handlar lika mycket, kanske till och med ännu mera, om att Gud får använda oss och våra hem också däremellan. Och för det femte så gästfriheten, den tjänar utan tanke på gentjänsten. Och här har vi ett bibelställe i Lukas 14, vers 12, där Jesus säger så här: nej, när du ska hålla feste, bjud fattiga och krymplingar, lama och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig något tillbaka. Du ska få din lön vid det rättfärdigas uppståndelse. Och nu ska vi ju inte ha fester och partyn. Men en fattig kan du bjuda. En ensam. Och gärna någon som du vet att inte kan ge tillbaka. Att du inte tänker det där: nu har jag bjudit så och så, den och den, men jag har inte blivit bjuden tillbaka. Jesus ger en helt annan hälsning och uppmaning till sina lärjungar, till dig och mig som är lärjungar. Och du ska veta att himlen noterar. Och han säger här att du ska få din lön. Och det sista jag vill säga här, det är att det följer välsignelser på att tjäna Gud med sitt hem. Med att ha en generös attityd. En attityd av gästfrihet. Även om den gästfriheten inte tjänar med tanke på lön, så kommer den ändå att få rik lön. Och det finns många bibelställen jag skulle kunna nämna här om det där välsignelse som följer med den här tjänsten. Du kan själv läsa till exempel i andra kungaboken 4. Där berättas om en kvinna, sunemitiska kvinna, som bestämde sig för att hon bjöd hem en man, en gudsman. Vid flera tillfällen när han återvände till byn, jag vet inte, var det var tredje månad, var det en gång i halvåret, men hon bjöd hem honom och gav honom en tallrik soppa, en enkel måltid, och så bäddade hon en säng åt honom där han fick bo. Och det förde med sig enorma välsignelser för den familjen. Hela det där sammanhanget så berättar om till exempel att hon var ofruktsam. Men gudsmannen bad en bön och hon fick en son. Sen blev sonen sjuk och dog. Men så kommer gudsmannen igen. Han ber en bön och sonen blir återuppväckt till liv. Familjen får också en varning genom den här gudsmannen. Eller de fick veta före alla andra att det kommer att bli hungersnöd. Det kommer nödtider över det här landet. Att ni behöver flytta på er till ett annat land för att ni ska klara er. Och det gjorde de. Och sen när de återvände så får kvinnan favör hos kungen i landet. Och de får tillbaka all egendom som de har lämnat och som andra har tagit över. Och inte bara det, utan de får också all avkastning som den marken har gett under de här åren som de har varit borta. All denna välsignelse för att hon dukar fram en enkel måltid åt en gudsman och för att hon bäddar sängen. Och det finns flera andra bibelställen vi kunde lyfta fram. Bibeln talar om att man kan få änglar till gäster utan att veta om det. Jesus, han säger i Matteus 10, han skickar ut sina lärjungar ut i byarna. Och så säger han så här, att den som tar emot er, så tar emot mig. Och så fortsätter han. Att den som ger så mycket som en bägare ett glas friskt vatten åt en av dessa små, för att det är en lärjunge, säger er, han ska inte gå miste om sin lön. Det är Jesu egna ord. Så himlen noterar. Och du som lyssnar, vi får inte fira gudstjänst just nu i kyrkan. Men en bägare, friskt vatten, ett glas vatten, en enkel måltid, en kopp kaffe till någon kan vara just den gudstjänst som Herren söker från dig och mig idag. Så Gud välsigne dig i den uppgiften. Och jag skickar med den här hälsningen och den här reflektionen. Församlingen är inte en byggnad. Vi går inte till församlingen. Vi är församlingen måndag till söndag. Och du är välkommen. Jag hoppas att du loggar in på kyrkkaffet här efter gudstjänsten. Jag kanske inte själv hinner med. Men ta möjligheten att få träffa dina församlingsvänner. Men jag vill också välkomna dig som är gäst. Och jag vill uppmuntra dig att om du är ny i tron och inte ännu kopplad till någon församling, det är väldigt viktigt att du får en församlingsgemenskap. Så där du bor du i Vasa, får du jättegärna ta kontakt med oss här i Sion. Du kan skriva till oss, du hittar kontaktuppgifterna, eller du kan ringa. Du hittar kontaktuppgifterna på vår hemsida. Och söker du en församling, så hör av dig, så kommer någon härifrån att ta kontakt med dig. Men jag uppmuntrar dig också att du är också välkommen på kyrkkaffe här efter gudstjänsten. Vi ser gärna nya ansikten också där. Vi ska be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för din församling. Det är du som bygger församling. Och jag tackar dig för att det finns ingenting som kan begränsa din församling. Vilka tider som än är, vilka omständigheter som än råder, så går ditt rike framåt också i vår tid.